Vi har alltså som under den här veckan som ämnen de här fem endast. Sola. Skriften alena, Kristus alena, nåden alena, tron alena och till Guds ära alena. Och det här var ju de betoningar som man väldigt hastigt stöter på när man börjar läsa vad reformatorerna sa. Under reformationen så var det här slagord på många håll som man samlades kring och som man ville visa att här ligger betoningen när du läser skriften. Och vi talar idag på förmiddagen om skriften alena som är grund för allting. Och nu har vi här ikväll som ämne Kristus alena. Och det att Kristus alena är ju på ett sätt kanske det allra viktigaste alena ur många synvinkel. Jesus Kristus är nyckeln att förstå hela Bibeln. Bibeln alena är grunden, men hur ska vi förstå Bibeln? Hur ska vi tolka Bibeln? Det finns en väldig mängd kyrkor och vi har talat om idag att de här stora kyrkorna i Norden och i Västerlandet så de håller på att ge upp tron officiellt på många håll. Medan de som är i Afrika till exempel, de stora lutherska kyrkorna i Etiopien, Tanzania och så vidare, de är mer bibeltrogna, mycket mer bibeltrogna. Men vi har en massa kyrkor och församlingar som skulle skriva under i princip det här med Bibeln alena. De har det i sin bekännelse på sätt eller annat. Och i USA finns det 5000 kyrkor som har som basis Bibeln alena. Så vi förstår att när vi har sagt Bibeln alena så har vi sagt något väldigt viktigt, men vi har inte ännu sagt allting. Utan följande viktiga fråga är, vad är det som är centralt i Bibeln? Vad är det som är nyckeln till att förstå Bibeln rätt? Och det är faktiskt så att vår Herre Jesus Kristus ger oss själv den nyckeln. Att förstå hela Bibelns stora berättelse. Och jag utgår förstås från att den är sann från början till slut. Allt som Bibeln berättar och undervisar är sant. Det är historiskt sant. Befallningarna kommer från Gud. Löftena kommer från Gud. Det är verkligen ett uppenbarat ord. En uppenbarelse i ord som vi kan förstå. Det är en av de mest underbara saker man kan tänka på. Att vi har en Gud som talar. Inte här och där och i mitt och ditt hjärta utan i sitt eget ord. Talar klart, talar tydligt. Det här var ett av de slagorden under reformationen att Bibeln är klar. För när Luther började översätta Bibeln och han var ju ett geni. Han översatte ju Bibeln medan han flydde för sitt liv och gömde. Var gömd så hade han inte så mycket annat att göra. Så översatte han Bibeln och la grunden till tyska språket med den översättningen. Och när han översatte Bibeln och den kommer ut så säger många katolska teologer då till Luther att inte kan du börja ge Bibeln åt folk på deras eget språk. Att då uppkommer du en massa villoläror. Att folk bara läser och missförstår att du måste ju ha teologerna och kyrkan och ledarskapet i kyrkan som tolkar Bibeln för oss så att det blir rätt. Och vad svarar Luther på det? Han säger att må så vara att vissa tolkar fel. Men Bibeln är så klar att det kommer att vara en väldig massa människor som tolkar alldeles rätt och som blir frälsta därför att de får Guds ord på sitt eget språk. Och därför ville han då att man ska översätta Bibeln och ge den till folk. Och han uppmanar människor att läsa Bibeln och han själv undervisar hela tiden förstås i Bibeln. Och så kommer han med samma nyckel som Kristus själv gav oss. Jesus Kristus, hans person och hans liv är nyckeln att förstå hela Bibeln, både gamla och nya testamentet. Bibeln är en stor berättelse om hur Gud efter syndafallet sätter igång en frälsningsplan för att återlösa åt sig ett folk från en mänsklighet som är på väg till förtappelse. Det är berättelsen om vad Gud gör. Nu är det väldigt, väldigt, väldigt många som går till Bibeln för att se vad jag ska göra. Och det är inget fel i princip med det. Du kan gott, det är inte det, alls det dåligaste stället att gå till om du vill veta vad du ska göra. Men egentligen ska vi inte gå till Bibeln i första hand och se vad vi ska göra. Utan vi ska gå till Bibeln i första hand och se vad Gud har gjort för mig. För Bibelns centrala person är inte jag eller du, det är inte människan, utan det är Gud som är central i Bibeln. Och nu har vi ju en tid som har väldigt svårt att förstå det här. Därför att vi är ju så väldigt jag-centrerade. Att det var en som föreslog för vår tidning en artikel, en riktigt modern artikel som är riktigt liksom just för idag, och den artikeln var en lång artikel som bestod av bara ett enda ord upprepat hundratals gånger: jag. För han ville poängtera att det här är vår tid. Det är en jag-tid. Men när du går till Bibeln så är det inte en jag-bok, utan det är en Gud-bok. Det är en Gud-bok. Från första sidan till sista sidan så är det en bok som handlar om vad Gud har gjort och vad Gud gör. När han skapar, när vi faller i synd, när han återlöser oss och när han kommer att nyskapa hela världen. Och det blir en yttersta dom och himmel och helvete. Det är en berättelse om Guds handlande om Gud. Och när vi läser Bibeln så ska vi då läsa den Kristus-centrerat. Att skapelsen, vi ska se det strax, den är genom Kristus och för Kristus. Syndafallet, det är vad vi har fått till stånd. Sen kommer återlösningen genom Kristus och i Kristus. Och så har du alltings återställning och nyskapelse i Kristus. Och att förstå Bibeln, den nyckeln har vi fått av Jesus själv. Låt oss se vad Jesus säger. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva Gamla testamentet alltså, utan för att uppfylla. Och så säger han, och han börjar med Moses och alla profeterna och förklarar för dem vad som det stod om honom i alla skrifterna. Vi är så dåligt förberedda på det här att om du idag frågar gemene kristen över de nordiska länderna, kan du visa mig Jesus ur första Mosebok, andra Mosebok, Josua, Ruts bok, så är det väldigt många som säger det var svårt. Men Jesus säger att alla profeter och alla skrifter och hela Mose, 1, 2, 3, 4, 5, alla fem böckerna, allt talar om honom. Det är det vi ska försöka förstå ikväll när vi talar om Kristus alena. Han sa till dem, det var jag sa till er medan jag var ännu hos er, allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose, lag, profeterna och psalmerna. Det är en tredelad uppdelning av Gamla testamentet som var väldigt vanlig. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Jesus måste öppna vårt sinne för att vi ska se Bibelns centrala budskap. Att vi är syndare, men vad han har gjort för oss. Men vi måste öppna boken. Boken öppnar inte sig själv. Utan vi ska öppna boken och börja läsa den. Det är vi som ska gå på, till bibelskola och anmäla oss. Och vara med och lära oss. Det är vi som ska se till, som vi sa idag, att vi får en undervisning ständigt. Och gör vi inte det, så säger jag faktiskt Lutherska kyrkans bekännelseskrifter att du kan inte beskylla Gud om du går för tappad. För det finns en medicin till vår synd och till vår, det straff som väntar på oss. Det finns en lösning på det i Kristus. Men för att lära känna den måste jag gå till Guds ord. Och det är mitt ansvar att jag går dit där medicinen finns. Jag kan inte ta till mig tron bara så där. Det är Guds verk. Men jag kan ta till mig ordet. Jag kan lyssna. Jag kan låta bli att stänga mina öron. Och det är det som är så viktigt. Och nyckeln att förstå Bibeln är alltså given av Kristus själv. Hade ni trott Mose? Hade ni trott Moses? Moseböckerna. Skulle ni tro på mig? För det om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Och ett annat ställe säger Jesus, se jag har kommit för att göra din vilja Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. Vilken då bokrulle? Gamla testament. Där står det skrivet om Kristus. Bibeln är väldigt enhetlig. Mycket mer enhetlig än man tänkte. När jag var ung så var det väldigt modernt i teologin att man plockar sönder allting. Och alla, man plockar så sönder att man talar om att det är flera som har skrivit det här. Och det blir allt mindre och mindre. Men idag går det i en helt annan riktning. En bättre riktning där man plockar ihop och säger att det här är en enhetlig bok. Låt mig bara visa den här enhetligheten väldigt hastigt för dig. Vi kan jämföra paradiset i början av skriften med den nya himlen och jorden i slutet. Och vi kan se hur det gamla paradiset ersätts av en ny himmel och en ny jord i slutet. Det jordiska paradiset ersätts av en himmelskt paradis. Det ursprungligen skapade genom det talade ordet ersätts i slutet av det som föds genom det levande ordet. I början har du en trädgård, i slutet har du en stad som kommer ner från Gud. I början har du en plats för människor som aldrig har syndat. I slutet har du en plats för en försonad människa som är förlåten och återupprättad. I början har du Adams och Evas bröllop. Och du har Gud som rör sig bland människor. I slutet har du bröllopet mellan Kristus och församlingen. Lammets bröllop. Och du har Gud som bor bland människor, inte bara besöker dem. I början har du människan som speglar Guds bild och i slutet har du människan som har förvandlats till Kristi avbild. I början är Satan närvarande, i slutet är han inte längre närvarande. Han är förvisad dit han hör till förtappelsen tillsammans med dem som inte har velat ha förlåtelsen. I början är vi hotade av förbannelse. I slutet finns det ingen förbannelse längre. I början har vi skapelsens ljus. I slutet står det att det inte finns någon sol, för vi har Gud själv som ljus. I början finns det vissa ädla metaller. I himlen är så mycket att gatorna till och med är guld. I början är det dag och natt. I slutet finns det ingen natt längre. I början är det hav och land, i slutet finns det inget hav. I början läms inte direkt lovsång, i slutet är det en ständig lovsång till Gud. I början är det två människor som vandrar med Gud, i slutet är det människor från alla folk och slag och språk som prisar Gud. I början nämns Guds son inte direkt, fast han är där, vi ska se det. Men i slutet är det Guds son, lammet, som står i centrum för hela existensen. Alltså, du har en bok som börjar och går och kommer någon vart. Du har en hel enhetlig berättelse om hur Gud skapar, vad som sen händer och hur Gud kommer in och frälsar och gör det till ett folk. Och det är så stort att få leva sitt liv och veta varför du lever. Jag satt med en man på tåget, han var kanske omkring 40 år gammal. Och jag sa till honom, har han någonsin funderat på varför han lever och finns till? Och han sa till mig, nej, det har han inte gjort. Och jag sa, jag var så fräck på den tiden när jag var ung, så jag sa till honom, du kan ju inte ha så väldigt länge kvar, att du måste få reda på det där innan tiden tar slut. Tänk att, för mig är det precis lika underligt som om jag skulle sätta mig på flyget och börja prata med någon och säga, vad har du stigit på när vi har kommit genom flera landningar? Vad har du stigit på? Nej, jag vet inte var jag har kommit hit. Men vart ska du flyga då? Nej, det har jag ingen aning om. Men vad gör du där då? Jag ska se på en film och ha något lite roligt, äta lite. Men jag kan ju inte, hur kan man fatta en sån människa? Men vi har miljoner människor för vilka det tycks duga väldigt bra att de har ingen aning om varför planeten jorden blev till, eller det var bara en slump. Och de vet inte om det finns någonting efter döden, men de ska bara ha det gott nu. Men jag kan inte förstå den livsinställningen, för du måste ju veta varifrån du kommer, vart du är på väg. Det är det viktigaste i livet att förstå. Och det är denna, det är hela detta sammanhang som Bibeln ger dig. Så du vet varifrån du kommer, varför du är här, vart du är på väg. Så du kan få ihop pusselbitarna i ditt liv till någon slags bild. Och veta att det är mening. Det här ligger så djupt i oss att till och med ateister, när de har en sån situation att de är nära på att någonting skulle hända, och så klarar de sig just ur en trafikolycka, så säger de väldigt ofta, åtminstone i Finland, säger de väldigt ofta, det var inte meningen. Det var inte meningen att jag skulle dö ännu. Plötsligt har de någon mening. Fast om du officiellt skulle ha frågat en vecka tidigare, skulle jag ha sagt att nej, jag tror allt är en slump och vi lever bara en liten stund. Och när trädet faller omkull så ruttnar det, det är där. Det är hela livet. Men sen när de riktigt konfronteras med döden så säger de, ja, det var inte meningen ännu. För det står någonstans djupt inskrivet i oss att du är skapad. Och Bibeln berättar av vem, för vilket ändamål, hur du kan lära känna honom och vart du är på väg. Och det är det här vi behöver läsa ständigt för att vara på rätt karta så vi inte vandrar i helt fel riktning. De Nya Testamentets författare var alla kristocentriska. De var alla kristuscentrerade. Johannes, han kan inte skriva om någonting att han inte skriver om Kristus. Johannes såg Jesus överallt i Gamla Testamentet. När han talar om skapelsen så var det Jesus som var ordet som funnits i evighet och som sen blivit människa. När han talar om Abraham 2000 år före Kristus så säger han att Abraham såg Jesus och väntade på hans dag. När han talar om Mose som blev det 1400 år före Kristus så säger han att Mose skrev om Jesus. När han talar om Jesaja som levde 700 år före Kristus så säger han att Jesaja mötte Jesus och såg hans härlighet. Märker du? Från skapelsen, eller 2000 år sedan, eller 1400 år sedan, eller 700 år sedan. Alltid var det Kristus de mötte och som de hade kontakt med. Det är Johannes syn. Hur är det med Paulus? Jo, han är en av de mest Jesuscentrerade. Han kan inte skriva ett brev utan att det är fullt av Jesus och kretsar kring Jesus. Och det här underbara ordet fann jag några år sedan till min glädje att i slutet på apostelgärningarna så står det om Paulus, han är säkert pensionerad i det här skedet än. En bestämd dag hade han bestämt. Och då kom ännu fler till hans bostad. Och vad gör Paulus? Från morgon till kväll förklarar han för dem och vittnar om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus. Och vad hade Paulus för text? Från Mose lag, utifrån både Mose lag och profeterna. Från morgon till kväll förklarar, men ser ni inte att det här är Jesus? Ja, då måste man ta en och kaffe emellan, för annars måste man tuppa av. Men han höll på hela tiden, och han är pensionerad och han kan inte ge upp. Jesus är i skriften, Jesus är central, ni måste förstå det här. Och när du sen läser vidare står det att vissa blev övertygade, men vissa gick bort. Och han som sista ord till dem säger att rätt profeterade Jesaja om er, att ni är ett förhärdat folk. Så Paulus är på slutrakan av sitt liv, det som han alltid har varit sedan Jesus mötte honom på Damaskusvägen. Han är Jesus-centrerad, han finner Jesus överallt i Gamla Testamentet och han försöker vinna människor för Jesus med den insikten. Och det här är ju det som tände fullkomligt Luther och de andra reformatorerna. Och varför reformationen gick så kraftigt framåt. För det hade varit ett väldigt system med syndabekännelser och med Ave Maria och med Fader vår och med regler hit och regler dit och med massa saker. Och så kommer denna kraftiga Jesuscentrerade förkunnelse att han har betalt allting. Han har dött för oss och den befriar själar att leva på ett helt nytt sätt. Och så har vi står vi mitt i reformationen. Och Paulus använder Gamla testamentet ofta för att tala till de kristna, Nya testamentets kristna. Han säger att så som de troende i Gamla testamentet hade gemenskap med Kristus, så ska ni ha gemenskap med Kristus. De troende i Gamla testamentet frestade Kristus i sin olydighet och i sitt uppror. Han talar faktiskt om Kristus som är verksam i Gamla testamentet. Så treenigheten har ju inte uppkommit på 300-talet. Gud har alltid varit treenig. Fader, son och helig ande. Och vi ska se något väldigt spännande om det här snart när vi ser på Gamla testamentet. Men låt oss ta några fler vittnen. Hebreerbrevets författare, han är så alltigenom Kristuscentrerad. Han kan inte skriva ett kapitel utan att det handlar på något sätt om Jesus. Det samma evangelium som vi har hört förkunnades för israeliterna. Och tänk på det här, han säger att Mose, jag undrar hur många år jag hade läst det här stället utan att liksom vakna alls. Jag hade bara, Mose räknar Kristi vanära som en större rike med Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Ja, det var ju bra. 1400 år före Kristus räknade han Kristi vanära. För det var Kristus som var verksam och kallade, och Mose följde hellre Guds lam och såg fram emot lönen. Vad säger Petrus? Det var denna frälsning, säger Petrus, som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om det nåd som ni skulle få. Det försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Den helige ande var verksam i Gamla testamentet. Och vad gjorde han? Jo, han talade på förhand om Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och de här författarna, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Haggai, Sakaria, Malakia, hela bunten. Små profeter, större profeter. Det är bara skillnad på boken, inte på budskapet. Små profeter, större böcker, små profeter, mindre böcker, stora profeter, större böcker. Och alla de försökte förstå att vad är det här som den anden talar om? Att det ska komma en sån här messias. Och vad betyder det att han ska lida? Och vad betyder det att han ska komma i härlighet? Och de försökte förstå det här. Och Petrus berättar om det för oss. Och så har vi lilla Judas brev. Det är så kort brev så det har inte ens kapitel. Även om ni redan känner till allt, vill jag påminna er om hur Herren först frälste sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Jag har frågat de främsta jag känner som jobbar med Nya Testamentets grekiska text. Och nu har de börjat plocka in i fler och fler biblar att de ska ha Jesus här. Men det är inte någonting nytt som de har kommit på, utan handskrifterna har hela tiden haft både Jesus och Herren där. Så varför satt man inte in Jesus då? Nej, men det var ju så förfärligt radikalt. För här står det alldeles utan att det är möjligt att missförstå att Herren Jesus först frälste sitt folk ur Egypten. Jesus som var verksam i Gamla Testamentet. Underbart ställe. Vad är det fråga om här när vi talar om Jesus? Det är fråga om det här enkla sanningen. Att Gud uppenbarar alltid sig själv genom sin son. Sonen uppenbarar fadern i Gamla Testamentet. Sonen uppenbarar fadern i Nya Testamentet. Sonen är och har alltid varit den enda genom vilken vi kan närma oss fadern. Nämligen, ingen kommer till fadern. Ingen kan se fadern. Ingen kan förstå fadern. Ingen kan vara i gemenskap med fadern utom genom Jesus Kristus, hans son. Luther säger så här, om du glömmer Jesus och så talar du bara om Gud, så det är ingen skillnad på dig och Muhammed och så vidare. Du blir som alla andra religioner. För när vi talar om Gud utan Jesus så skapar vi en avgud. Hur är den Gud? Han är som Jesus. Jesus är Gud. I Jesus har Gud uppenbarat sig själv. Jesus var den som sa det här rent ut. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Inte GT, inte NT, ingenstans. Den som har sett mig har sett fadern. Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus. Låt mig visa det här, hur man kan se det här. I Gamla Testamentet säger Gud kategoriskt: mitt ansikte kan du inte få se. Ingen människa kan se mig och leva. Gud är så helig. Ingen kan se honom och leva. Okay? Men Teknik. Ingen kan se Gud och förbli levande, för han är så helig. Men på Gamla Testamentets tid visade det sig att vissa människor får en överraskning. De fick ändå se Gud och överlevde. Och då frågar de så här, att se Herren vår Gud har låtit oss se sin härlighet och sin storhet, och vi har hört hans röst ur elden. Idag har vi sett att Gud kan tala med en människa och ändå låta henne leva. Varför ska vi nu dö? Den stora elden kommer att förtära oss, och så ber de Mose möta Gud istället för dem, vilket i sig själv också är en bild på en medlare. Men om ingen någonsin kan se Gud och har sett Gud, så vem är det då som de här heliga ser? Vem är det de ser när Gud säger, du kan bara få se min rygg när jag går förbi dig, och jag ska lägga min hand på dig? Vem är det som är verksam där i Gamla testamentet? Gud kan ses bara i Jesus. Och det här förklaras för oss i Nya testamentet. Johannes skriver, ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Det som är vid Guds sida och själv också är Gud, han är den osynliga Gudens avbild. Det är Jesus vi kan se Gud. I Jesus kan vi möta Gud. Att se Jesus är att se Gud. Filippus sa i ett skede åt Herren, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus, du är en underbar lärare, vi har lärt oss så mycket, det är härligt. Men nu vill vi, om du ändå kunde visa oss Fadern så skulle det räcka. Och Jesus svar är ju väldigt, väldigt viktigt att se och märka. Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga visa oss Fadern? Tror du inte att jag är Fadern och att Fadern är i mig? Tror du inte att jag är den? Tror inte ens du Petrus att jag är den som jag är? Att jag kommer från Gud? Att jag är Gud själv? Du har sett Gud. Varför frågar du att du vill se Gud? Du har sett Gud hela tiden när du har sett mig. Jesus uppenbarar Gud. Skriften är så otroligt Kristuscentrerad. Och så det här. Solus Christus, endast Kristus, reformatorerna. Båda av dem. Vi ska låna också den här mindre kända Calvin här. För i sin förklaring av Matteus 11:27 skriver han, Gud har aldrig uppenbarat sig för människor på något annat sätt än genom sonen. Genom honom som är den enda visheten, ljuset och sanningen. Och både Calvin och Luther försökte uppmuntra folk att läsa Bibeln så att de söker Kristus. Calvin säger kort sagt, detta ska vi söka i Bibeln. Att vi verkligen skulle lära känna Jesus Kristus och de ändliga rikedomar som finns i honom och som han erbjuder oss från Gud, vår fader. Alltså, detta ska vi söka i skrift. Det kom en ung man till mig och sa, du måste läsa den här boken, Leif. Varför det? Jo, för den talar om vad som är det viktiga i Bibeln. Men det låter väldigt intressant. Men kan du bara kort ge mig en blick innan jag läser? Vad är det som är så viktigt om du själv har läst den? För det viktiga i Bibeln, det är fasta. Så sa jag, med respekt min vän, jag läser inte boken. För jag är 100%, själva verket 200% säker, att fasta inte är det centrala. Det nästan nämns inte i Nya testamentet. Jag vädjar till dig. Nästa gång någon kommer och säger, det här är nyckeln till det kristna livet, fasta. Det här är nyckeln till det kristna livet. Det här är nyckeln till det kristna livet. Och så är det någonting annat än det som är centralt i Nya testamentet, så kan du bara säga, får jag bjuda dig på en kaffe? För Guds folk pinas och pinas med förnyelseprogram och allt möjligt som inte ger någonting annat än en upplevelse av besvikelse. Jag vet, jag har gått igenom dem själv. I början av mitt kristna liv hörde till vissa sammanhang där man hade en massa olika saker som man skulle göra alltid. Och det var alltid något nytt sätt att stå på huvudet så att man skulle få någon ny välsignelse. Och jag blev så trött, jag höll på att ge upp tron. Och med Guds otroliga kärlek och ledning så kom jag till Bibeln och så kom jag till Luthers skrifter. Och så upptäckte jag Kristus och så upptäckte jag vad han har gjort för mig. Och det är därför jag står här idag. Jag skulle vara så långt ifrån. Jag skulle ha gett upp. Det finns ingenting i mig som gör att jag är stark och kraftig och håller i. Och det kan hända att du säger samma sak. Men det finns en som håller fast. En som är trogen in i döden. En som har betalt och tagit spikar genom sina händer för din skull. Och det är han, det är han, det är han det handlar om. Det är honom det handlar om. Sök honom när du går till skriften. Luther säger, är Calvin ännu, om någon skulle kamma igenom lagen och profeterna skulle han inte finna ett enda ord som inte skulle dra oss och föra oss till honom, alltså till Kristus. Därför säger aposteln Paulus på ett annat ställe att han inte vill veta av något annat än Kristus och honom korsfäst. Luther. Av detta följer övertygande och oemotsägligt att Gud som ledde Israels barn ut ur Egypten och genom Röda havet och som ledde dem i öknen genom molnstolen och eldstolen som matade dem med bröd från himlen som gjorde alla under som Moses har berättat om i sin bok. Vem är det här? Och som ledde till Kanans land och gav dem kungar och präster och allt är precis densamme guden och ingen annan än Jesus från Nazaret, jungfru Marias son. Det är hela tiden Jesus det handlar om. Om du läser om under, om du läser om kungar, du läser om berättelser i GT, men det handlar egentligen om Jesus som är på kommande. Och sen när du kommer till Nya Testamentet så har han kommit och är kung och är herre och är härskare. Och han har dött på korset för oss och han är vår frälsare. Innan pausen ännu. Hur talar Bibeln om Jesus? Jo, på många sätt, på flera sätt. Var hittar du honom första gången i Bibeln? Klockan är 7:20. Är du beredd? Du måste, det här är lite grann svårare än det jag har sagt till Svire. Men vi ska se på en väldigt intressant sak. Var är Jesus första gången i Bibeln? I första boken. Första kapitlet. Första versen. Första ordet. Första delen av första ordet. Nej. Nu överdriver du nog som finne. Nu tar du nog till. Nej, min vän. Det här är väldigt väl grundat. Låt mig visa. Paulus talar om det här. Det första ordet i skriften är Bereshit. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Bereshit, bara skapade Elohim, Gud. I begynnelsen skapade Gud. Och så går vi så här. Bö. Den där prepositionen där, den betyder genom något eller till något eller för något. Resit betyder början, först för första huvudsumma. Och vad med det då? Och Paulus, han tar i allt det här. Och som en hebre av hebreer så säger han, hej, titta på det här ordet. Och så börjar han skriva i Kolosserbrevet. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden. Det är osynliga, det är osynliga, det synliga och det osynliga. Från furstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Nu har han tömt prepositionen där. Han har sagt precis vad första delen av första ordet i den hebreiska bibeln säger. Bereshit. Be, för, genom. Till någon. Och så säger han, det är Kristus. Det är Kristus som skapas i och för och till. Och så tar han den där resten av ordet. Han är till före allting och allt består i honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. Att han i allt skulle vara den främste. Nu har han tömt stommen av det där ordet. Tack Paulus. För att du visar oss att Jesus är så inbakad i Bibeln att han är där i första ordet. Okej, men det där är väl inte bara grammatik? Nej, det är allt annat än grammatik. Vad betyder det här? Nå, tänk. Om hela världen är skapad i Kristus, till Kristus, för Kristus, då kan du inte finna din identitet någonsin innan du finner Kristus och finner dig själv i Kristus. Det är omöjligt. Vi har en tid som man borde gråta mer än att skratta åt, men väldigt svår och tuff tid som är helt sönder. Helt sönder. Så man opererar sig från det ena könet till det andra och tillbaka ibland för att finna sin identitet. Och det här är ju väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Och jag har ingen dom över någon som jobbar och kämpar. Men jag har ett budskap till dig. Om du vill lyssna på mig en minut. Du är skapad för Kristus. Du är så älskad att det går inte att beskriva. Han har dött för dig och blött för dig. Och han vill ha dig som sitt barn och ta dig till sin himmel. Och han vill ge dig en identitet som aldrig någonsin vacklar. Så du vet vem du är. Så du vet som den där 14-åriga flickan som i Syrien, när ISIS var 20 kilometer från hennes kloster dit hon hade flytt med familjen. Hon var på BBC:s TV-nyheter och hon säger: hatar du dem, frågar journalisten. Nej, jag förstår inte varför de hatar oss. Och sen när intervjun har gått med den här alldeles ofattbara unga flickan som inte tycks vara rädd för någonting, så säger hon till slut: den kristna tron, den ger vi aldrig upp. För den har gett henne en identitet som kan trotsa den här världen och hatet. Och så hade vi två single kvinnor som reste ut i Afghanistan för att hjälpa. Och en dag, de hade varit just en vecka, två där, hade kommit tillbaks, så skulle de upp till centrum av stan på en marknad och köpa lite tyg och köpa lite garn och köpa lite knappar och sånt för att de skulle ge åt de här afghanska kvinnorna så de kan sy små saker och små smycken och sälja, för det finns ju ingen socialvård förstås. Och när du är övergiven av din man så är du på 0, 0, 0. Så de hjälper dem och tar hand om dem. Och så sitter de i en taxi på väg och så kommer det en motorcykel och så är deras liv förbi och de skjuts. Och så sitter jag lite senare på en av deras begravning i Seinäjoki i Finland. Och så ser jag kistan där. Och jag har aldrig i mitt liv varit ett sånt tillfälle. Jag nästan darrar, för det var så Guds närvaro. Jag tänkte att snart så lyfter locket på den där kistan. Och Jesus lyfter upp henne och säger: det är inte alls förbi det här. För det finns en kraft i universum som är starkare än ISIS och hat och lögn och allt möjligt. Och den kraften är kärlek. Som tjänar. Vi ska ta ner det här lite och lugna oss. Jag ska lugna mig. Så jag ska bara säga det här innan kaffepausen. Två veckor senare ringer min telefon. Och någon kommer med en fråga som får mig att bli stum först. Hör du, vill ni fundera lite här nu att vem är det som är störst i himlen? Vi har lite pratat här i den här bibelstudiegruppen. Vem är störst i himlen? Har du någon aning vem som får de första platserna? Jag vet inte vad man ska säga till en sån här fråga. Vill du ha kaffe? Men jag sa så här: jo, jag vet. Det är utan tvekan Kaja och Seja. För så hette de här kvinnorna. Jag är alldeles säker på att när de nu är hemma hos Jesus och sen när det kommer den yttersta dagen och de får de slutliga uppgifterna, så säger han: du ska ta hand om det där världsalltets vänstra hörn där. För För du vet vad kärlek är. Och det är så viktigt för mig att kärlek vinner. Och du kan jag få ta det där. För att det är liksom, det är en kärlek som jag inte faktiskt vet någonting om. Gud har en gåva till dig. Gud har en uppgift åt dig. Men det ska du veta, det handlar om Jesus. Det handlar om, hela Bibeln handlar om Jesus. Och så ska vi se vad han har gjort för oss efter pausen.